En podcast från Aftonbladet.
Han blev ju så less på den här skiten rent ut sagt så att han ställde inte upp på söndag.
Alvar Milback korsade mållinjen först och trodde att han hade vunnit alliansloppet för andra året i rad. Men några timmar senare var han plötsligt fyra. För så här var det. Med bara några kilometer kvar av lördagens rullskidlopp i Trollhättan så hände något väldigt konstigt. Tätklungan delades i två. Åkare tog olika vägar och en del följde efter en funktionärsbil som visade sig köra fel. Efter ett långt jurymöte konstaterades att nästan hela fältet hade kört fel någon gång under det här loppet. Och segern gick istället till britten Andrew Musgrave. Hur kunde det här hända? Var jurybeslutet verkligen rättvist? Och vad säger den här minst sagt händelserika tävlingshelgen om formen på de svenska skidstjärnorna? Det och mycket mer med Sportbladets skidexpert Anna Rudén. Jag heter Demir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Ja, Anna, vad ska man börja? Vi börjar med lördagen, känner jag. Det var ju lite av ett kaos. För de oinsatta, vad var det egentligen som hände i det här alliansloppet?
Ja, det är ju det längsta av loppen som kördes. Det var en tredagars tävlingshelg i Trollhättan. På lördagen så avgjordes då 48 kilometers loppet som är en massstart, vilket ju innebär att alla åker samtidigt. Och när damerna har gått i mål så är det dags för herrarnas lopp att avgöras. Och det blir dramatiskt i princip direkt där när man är inne på slutet. För helt plötsligt så delar ju liksom det här loppet på sig. Istället för att köra längs bilvägen så svänger några in. Precis så som de har kört de två tidigare varven. Men grejen är att i år så skulle de köra den vägen alla tre varven. Det gick man igenom på lagledarmötet dagen innan. Tidigare år så har man valt att köra bilvägen för att ja, men det här det ska avgöras. Det blir lite bredare, man får in spurt. Det pratade bland annat en sån som Edvin Anger om, så att det är lätt att förstå den här förvirringen, för det är också så, det är ju en bil som kör åt höger och så är det någonting som fortsätter framåt. Det står funktionärer där som liksom vinkar otydligt åt bägge hållen och det ser ut som att någon nästan helt plötsligt har minns att folk kör åt olika håll, liksom, typ uppgivet och männa så bara, hallå, ja, vad händer?
Man ser ju att tätklungan liksom plötsligt delar sig. Alltså hur kan det hända på en i ett lopp på den här nivån?
Alltså det som gör det lätt att förstå det är ju att man tidigare år har fortsatt rakt fram där några svängde höger nu och de som svängde höger körde ju då uppenbarligen rätt. Det var alltså bara två personer som körde helt rätt under de här 48 kilometerna.
Alla andra hade checkat ut på det här lagmötet.
Ja, alla andra hade gjort det. Och britten Andrew Musgrave som då till slut korade som vinnare, han var väldigt nöjd i intervjun i TV4. Sen han fick prata om att jag lyssnade faktiskt på lagledarmötet, eller vi hade fått informationen efter, för det är ju så att lagledarna är med på ett möte varje kväll innan det är ett lopp. Så har man ett lagledarmöte där man går igenom regler, man kan gå igenom ja, men vad kommer det vara för förutsättningar, jada, jada, en massa praktisk info. Sen är det då lagledarnas uppgift att föra vidare det här till sina åkare och berätta. Och oftast finns det vissa grejer som man trycker på. Nu har jag ingen aning om hur det lät exakt på det här lagledarmötet. Om det var som så att man tryckte på att hörni, ett varningens finger, för i år så kommer vi göra annorlunda där. Vi kommer att svänga.
Men i stridens hetta, jag förstår att så, ja, det kanske gick in all den här informationen i deras huvuden. Men Edvin Anger till exempel, han berättade att två vakter pekade åt,
ja, en åt höger
håll
och en åt vänster. Ja, så att, samtidigt, nej, det är klart att alltså, det är ju en arrangörsmiss.
Man förstår ju att åkarna liksom, när de är mitt i loppet, att de åker dit någon pekar.
110%. Och när man ser att en börjar åka dit, och då är det klart att det är lätt att följa efter. Och när det ska inte få vara så otydligt som det var där. När det är så otydligt, då tycker ju jag att arrangören borde bara ta på sig det. Och det är ju så, det är inte jättestor skillnad på hur långt de åker. Och hela loppet, med tanke på att det är en massstart, jag menar, hade det varit en individuell start, då hade man förmodligen pejsat likadant, alltså kört på i samma tempo och haft hur man lägger upp loppet hela tiden. I ett massstart så blir det ju en annan grej, för då förhåller du dig hela tiden till dina motståndare. När behöver du lägga in spurten? Du vet hur nära de ligger och så vidare. Och jag menar, det gör ju en sån som Alva Myhlback som är överlägsen på den här typen av höghastighetsstakupplopp. Och han är ju också den som är först i mål. Hade han vetat att han hade behövt några sekunder till, då kanske han hade börjat trycka på tidigare. Så att jag menar, det här förstör ju hela loppet för honom. Han blev ju så less på den här skiten, rent ut sagt. Så att han ställde inte upp på söndag. Nej.
Alva Myhlback går alltså först i mål i det här alliansloppet som vi pratade om lite tidigare. Vad händer sen under de här timmarna innan resultatet då ändras? Är han på fest eller visste han att de övervägde att han kanske inte skulle få den här segern?
Ja, de står ju och väntar direkt för att de är ju själva medvetna om att någonting händer ju under loppet. Frågan är bara hur kommer man att bedöma det här? Så att de väntar ju bara på resultatet och sen så förstår jag ju uppgivenheten hos en sån som Alva Myhlback, för det innebar ju också då att han skulle bli av med prispengar, men där fick ju faktiskt arrangören gå ut och pudla sen.
Du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag heter Demir Lilja och med mig har jag Anna Rudén, Sportbladets skidexpert, och vi pratar om alliansloppet där det skedde minst sagt lite kaos i helgen. Men Anna, här finns ju också en konflikt att stanna i, för att jurymedlemmen Mårten Wannebo, läste jag att han hette, säger att beslutet liksom var det mest rättvisa gentemot åkarna som faktiskt kört rätt. Lager 157 teamchef, alltså Alva Myhlbacks teamchef eller vad man ska säga, Anton Jernberg, han tycker tvärtom att beslutet är helt fel att de ska dela på den här segern, och menar att sporten blir liksom en bedömningssport när juryn, vad ska man säga, graderar hur fel olika åkare har kört.
Ja, och det här känner jag ju att jag är mer på Anton Jernbergs sida, för det blir ju lite märkligt att man ska gå in och se det. Okej, men vem har åkt hur mycket fel, hur lite fel?
Det är klart, han menar att diskvalificera alla som har kört fel.
Ja, det är ju det enkla i ett sånt här läge. Sen samtidigt då, det var bara två personer som åkte 100% rätt på de här 48 kilometrarna. Det blir ju liksom ett kollektivt fel när folk börjar åka fel och folk följer efter och jada jada. Det blir ju så himla svårt med, för hur ska du gradera hur mycket tjänade man på att köra den andra vägen? Eller förlorade man på det? Alltså, det blir väldigt, väldigt märkligt kan jag tycka. Antingen så får man ta på sig det på något vis. Alltså, det är klart att det är också supersvårt, för man har gått ut med informationen innan vilken väg som ska köras och så vidare, vad som gäller inför den här tävlingen. Men ja, jag känner ju mer att jag är åt Jernbergs håll, att ja, men, ska du hålla på att ändra, då ska väl alla som har åkt fel diskas eller få en varning eller någonting, men då borde det inte påverka resultatlistan eller att det blir någon form av tidstillägg. Jada, jada. Alltså nej, jag tycker att det här blev väldigt, väldigt märkligt, och hade det inte varit för att det är nu en rullskidtävling, så hade det varit en skidtävling i vinter, så hade det ju varit fullkomlig katastrof.
Men du har ju nämnt det här lite halvt kan man väl säga. Arrangören har också tagit på sig en del av skulden, och de fick dela på den här prispotten. Både Musgrave och Myhlback fick 50 000 kronor vardera. Vad säger det om hur arrangören själv ser på det som hände? Eller slickar de upp Myhlbacks bringa för att de firar 20 år eller vad det var nästa år?
Ja, men och det är väl lite där att man vill visa. Man går ju ut och pratar om liksom hur man har byggt upp de här tävlingarna tillsammans med teamen och åkarna, och man vill hålla de goda relationerna, och som jag var inne på lite tidigare, man vill nog gärna ha en Alva Myhlback som posterboy ett tag, för att man vet att Alva Myhlback, han lockar publik, och det var ju en av de stora anledningarna till att jag ens brydde mig om det här loppet.
Varför vi sitter här också.
Exakt så, för att jag menar, det är många av de svenska skidstjärnorna som just nu befinner sig på sydligare breddgrader och lägger ut härliga bilder från hög höjd nere i Italien och sådär. Det gäller ju att man kan motivera några att stanna kvar. Nu, det var ju inte så många av de stora stjärnorna som fanns med i de här startlistorna, och då vill man värna om dem som faktiskt är där.
Vi lämnar kaoset och ska faktiskt titta på skidåkningen då. In i skidsäsongen ska vi helt enkelt blicka alldeles, alldeles strax. Mm. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Jag heter Demir Lilja. Det är vad min mamma har döpt mig till. Anna, dina föräldrar döpte dig till Anna Rydén.
Ja, de var fast bestämda om att jag skulle heta Emil, men det visade ju sig att jag var en tjej. Så jaha, fick bli Anna.
Jag skulle också heta Emil, men pappa fick igenom sin vilja. Det är inte därför du och jag sitter och pratar om här. Vi pratar om alliansloppet. Kaoset som var där. Alvar Mühlbach var ju först över mållinjen, men förlorade det för att han hade åkt fel. Nu ska vi faktiskt blicka framåt mot skidsäsongen med den här alliansloppet och den här rullskidehelgen. Vad tar du framförallt med dig från hela tävlingshelgen i Trollhättan?
Jag blir ju sugen på den vinter som kommer. Man tänker på världscuphelgen och framförallt ett VM i Falun som ju är den stora, stora höjdpunkten. Och man känner ju att man börjar få liksom lite sug efter den igen. Sen rullskidtävlingar är vad det är. Man ska inte dra för stora växlar hit eller dit, men suget, det börjar ju komma där, och att det händer saker. Man vet att det alltid händer saker runt en sån som Alvar Mühlbach. Jag känner att det börjar jag ändå längta lite efter nu, även om jag gärna har en varm och skön god höst framför mig innan dess.
Du nämnde Alvar Mühlbach, men jag såg en bild på Edvin Anger. Otroliga armar. Han avslutar med att vinna söndagens 15 km med 17 sekunder. Är det nya puckar kommande säsong för honom?
Vi får väl hoppas det. Han hade ju en säsong förra året som han inte alls är nöjd med. Och ja, han var väl inne på att det strulade lite för honom i sprintloppet den här helgen också. Han ville gärna ha med sig en god känsla från tävlingshelgen. Sen så har jag själv tryckt på att det viktiga är inte nu att göra en jättebra höst, att jaga resultat under hösten, utan det är vinter det gäller. Och han fick frågan i TV4, men vilken dag ska du vara bäst då? Och då svarar han ju bara alla dagar. Så att när väl tävlingssäsongen börjar, då vill han nå sin höjd. Sen är det klart att de dagarna han vill vara allra bäst är ju såklart under VM, och jag tror nog att den som han själv siktar in sig mest på fortfarande är sprinten, även om han har visat att han är kapabel på distanser också.
Innan jag släpper iväg det, vi brukar också alltid prata lite om Kalle Halvarsson. Han kom på plats 40 i alliansloppet och 26a på söndagen, och säger själv att han har svårt att få till det på rullskidor. Hur mycket ska man bry sig om hans resultat här?
Man ska ju inte bli orolig för vintern i alla fall. Jag menar, Kalle Halvarsson, det känns som en åkare som man aldrig riktigt vet vad man har. Jag kommer börja dra växlar runt vad Kalle Halvarsson håller på med först när han står på snö, när det börjar tävlas i den nationella premiären. Och jag har ju varit inne på det, man kanske inte ska dra så stora växlar av allting som sker i Trollhättan, men det var ju faktiskt två, för mig, enorma utropstecken det här som gör att jag verkligen, verkligen, verkligen ser fram emot den här vintern.
Vilka var det då?
Ja, vi har ju tidigare pratat om liksom generationsskiftet på damsidan. Att vi har ett stjärnspäckat A-landslag, men vad kommer därefter? Ja, den här helgen visade ju den unga talangen Elin Henriksson, som är en del av Team Bauhaus, 22 år. Prov på fina, fina resultat. Avslutade med att vinna den individuella starten som var på söndag. Hon kom trea i sprinten. Hon vann ungdoms-VM, eller U23-VM som var i vintras. Det är ju en åkare man hoppas kan få utväxling den här vintern. Faktiskt kan vara med och jaga på de där världscupstartplatserna. Kanske till och med en VM-plats. Och sen om vi blickar ännu längre i framtiden, så är ju faktiskt för mig det stora namnet den här helgen absolut Mühlbach. Men inte Alvar, utan Vera, hans lilla syster.
Oj, det kommer en lilla syster med i bilden.
17 år gammal. Dra med målet att ta sig till junior-VM först och främst. Med tanke på att hon då förra året var hon första hos junior, kunde då, eller enligt reglerna som man har i skidförbundet, så var hon inte aktuell för att få köra JVM i fjol. Nu kommer hon kunna få göra det för första gången någonsin och sikta då mot ett JVM i Otterpä i januari. Men hon slutade alltså fyra i sprintfinalen. Hon var sjua i 48 kilometers loppet i massstarten. Hon var femma i den individuella starten över 15 kilometer. Hon tävlade alltså alla tre dagar och är med upp och nosar på pallplatser. Och alltså, jag menar, det hon visade upp i sprinten, det gjorde mig väldigt, väldigt sugen på att se mer av Vera Mühlbach den här vintern. Sen kommer vi kanske inte få se henne då i världscupsammanhang, men det man såg av henne så kände man ändå att det kanske finns en ljus framtid där ändå. En ny storstjärna som vi kan hänga upp framtida medaljer på när den generationen som vi följer just nu har lagt skidorna på hyllan.
Vilka gener. Du tog upp schemat här och bokade in en intervju och pratade om Vera Mühlback någon gång här. Nu blev jag nyfiken, minst sagt.
Visst.
Anna Rydén, skidexpert på Sportbladet. Tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.